Jag heter Emil V. Nilsson och det här är Naturpodden. I det här avsnittet får ni höra Alexander Baker berätta om naturvårdsturism som gynnar biologisk mångfald. Det handlar om området runt Södra Hyttan och Lankälven i norra Örebro län. Deras organisation kallas Outdoor People of Bergslagen och konceptet kallas regenerativ turism. Men först vill jag förklara mig lite. Jag har varit lite sjuk, så därför kom det inte ut något avsnitt förra veckan. Samtidigt har era bidrag fortsatt att komma in. Utan dem skulle det inte vara möjligt för mig att göra den här podden. Därför vill jag tacka Sandra, Boel, Anna, Wilhelm, Ida, Görel, Thomas, Jan, Jens, Åsa, Hans, Per, Annika, Didrik och Rickard för era bidrag. Och du som lyssnar får gärna skicka ditt egna bidrag på Swish 123-556-7870. Stora som små, alla bidrag räknas. Jag sitter inne i godvärmen på naturstation Södra Hyttan i Bergslagen. Det är ett stort hus byggt med trä på insidan och det doftar av en speciell kamin som värmer upp hela huset. Här huserar Outdoor People of Bergslagen. Det är ett nätverk av naturguider som tilldelades Örebro läns turismpris bland annat för deras innovativa naturturism som man bland annat kan prenumerera på. Då får man en naturupplevelse i månaden för att få den kunskap och inspiration som behövs för att bli en aktiv utemänniska. Det jag ska prata med Alexander Baker om idag är deras tankar kring naturturism. Han är utbildad filosof, glaciärguide och kallar sig själv naturvårdsbonde. I den naturturism som Alexander och hans vänner i Outdoor People of Bergslagen bedriver vill de sudda ut gränserna mellan lokalbefolkning och besökare, mellan naturvård och turism. Ibland pratar de om regenerativ turism, där deltagarna själva bland annat får bidra med att restaurera vattendraget Lankälven. En förhoppning är att deras arbete skulle kunna leda till att flodpärlmusslorna kom tillbaka. De är ett av de mest långlivade djur som mänskligheten känner till. I Sverige har flodpärlmusslan försvunnit från ungefär hälften av de vattendrag där de fanns i början av 1900-talet. Och det största hotet mot artens överlevnad här i landet är att förökningen inte fungerar. Deras livscykel är minst sagt komplicerad, även om deras sexliv kanske inte är det mest rafflande bland världens organismer. Och besökare kan få kasta stenar i Lankälven för att gynna öringar så att flodpärlmusslan ska kunna komma tillbaka. Men det kan också handla om att hålla kurser i hur man slår med lie så att fler kan gynna mångfalden runt där de själva bor. Men det är ju dumt att jag sitter här och jiddrar om vad Alexander och hans kompisar håller på med. Det är bättre att han får förklara själv.
Vi befinner oss i Södra Hyttans naturstation, eller naturstation Södra Hyttan. Och Södra Hyttan är en väldigt förnulig liten ö, rent tekniskt sett. Men annars kan man säga att det är en by i Julsjöbygden i norra Örebro län. Och Södra Hyttan är just nu ett kulturcenter där vi även jobbar med återförvildning av älven som heter Lankälven.
Precis, och vi sitter i en av byggnaderna som finns här. Och den här har du varit med och restaurerat för att man ska kunna använda den till lite allt möjligt, eller?
Ja, så vi sitter i en gammal träbyggnad som en gång i tiden var historiskt sett kopplat till den hyttdriften som pågick här. Så var det ett blåshus som var med i ett triangeldrama mellan ett varmhus och masugnen för att återvinna den varma luften som kom från masugnen och för att se till att den mekaniskt kunde blåsas tillbaka för att återvinna energi. Och den tanken med att just återvinna har vi använt här så mycket som möjligt. Så vi har använt spillvirke när det har gått. Annars är det då där vi sitter här inne på en plattform i det stora rummet som är ungefär 10x10 meter. Som är helt och hållet restaurerat med lokalsågat virke. Och jag tror att ungefär 80-85% av allt virke också kommer från hyggesfria skogar som vi använt här. Sen har vi en massa restmaterial som har funnits i området tack vare den gamla hittdriften. Massa skrot och skräp som vi använt för att bygga eller restaurera och nybygga den här lokalen där vi sitter.
Och nu är ni nominerade till Stora turistpriset.
Ja, fatta vad stolta vi är. Vi har alltså genom att först har blivit nominerade till det regionala turistpriset som vi därmed eller därefter har vunnit, så har vi också fått äran att bli Örebro läns nominerade till det stora turistpriset.
Och vilka är vi i det här fallet?
Vi i det här fallet som har blivit nominerade till det stora turistpriset i Örebro län är Outdoor People of Bergslagen. Och det är ett nätverk av professionella natur- och kulturarvsguider och naturvårdare med utgångspunkt i Södra Hyttan som jobbar som småföretagare, som mikroföretagare med en form av hållbar turism eller ekoturism. Det är guider som till en stor del eller till en liten del livnär sig genom att ta med människor ut i natur- och kulturlandskapet och vägleda dem att skapa meningsfulla möten och nya relationer med de platserna och med de naturfenomen som vi träffar på.
Och tror du att det är det konceptet som har gjort att ni är nominerade nu eller en annat specifikt? Liksom?
Jag tror att det är en kombination av den platsen där vi utgår ifrån. Anledningen till att vi skapade Outdoor People of Bergslagen är att vi påbörjade ett återförvildningsprojekt i Södra Hyttan när en damm revs 2017. Samtidigt som det så började vi bygga Naturstation Södra Hyttan som ett folkbildningsprojekt för att sprida kunskap. Och samtidigt som det för att möta dels en efterfrågan och för att kunna skapa bättre eller hållbarare alternativ till det man vill konsumera. Det människor helt enkelt vill göra med de pengarna som vi får över när vi har betalat mat och räkningar. Så vill vi på något sätt förnya oss eller få mer kunskap som människor. Och det vi kom på samtidigt som vi då fick de här frågningarna om ifall vi kunde ta med människor ut i naturen, det var att ja, men det här måste ändå kunna vara någonting som anses så hållbart som det bara kan vara. Vi tar med människor ut till de bästa platserna som vi känner till ute i naturen, de platserna som vi älskar och de platserna som vi också jobbar med att skydda, bevara eller restaurera. Och det i kombination att vi är ett nätverk av sådana här mikroföretagare som på professionell nivå tar med människor ut i naturen, att vi själva jobbar med naturvård, att en av grundstenarna i Outdoor People of Bergslagen är att en del av den vinsten vi får som vi redan då beslutade om 2018 ska alltid gå tillbaka till det naturvårdskonto som vi har skapat här i Södra Hyttan för att kunna jobba med återförvildning eller för att jobba med till exempel med fladdermöss eller någon inventering eller att förmedla natur- och kulturarv.
Så det är det du kallar naturvårdsturism?
Det jag kallar naturvårdsturism är på ett sätt det här, men samtidigt så ställer jag mig frågan och har ställt mig frågan vem egentligen en turist är och när är man en turist? Och det finns någon sån här officiell definition att en turist är en person som över en begränsad tid reser 5 mil från sin hemort eller någonting över dagen eller längre.
Så en människa, jag är turist här. Alltså.
Du är turist här.
Ja, kul.
Och då är frågan, vad vill vi att turisterna ska ta med sig när de kommer och besöker de här platserna? Eller om jag åker till Örebro och handlar eller till Stockholm, då blir jag en turist över dagen, även om jag kanske inte känner mig som det. Men rent statistiskt så tillhör jag klassificeringen turist. Men om en av de grejerna jag eller vi gör för att få människor att komma hit och uppleva hela bygden, och det är värt att säga att i Julsjöbygden där vi befinner oss så finns det otroligt duktiga företagare och ideella föreningar som bidrar till en alltså otroligt levande bygd. det känns som att det borde bo ett antal tusen personer här i bygden, men vi är ett hundratal. Den kvaliteten på företagare och föreningslivet här ledde mig till att faktiskt stanna kvar. Jag bodde i Paris och studerade där, men kände att jag kunde vara mer delaktig i ett kulturliv här i Julsjöbygden, där vägarna har blivit små grusvägar. Här var det mer levande än vad jag upplevde att det var tillgängligt i Paris.
Du lämnar Paris för Julsjö.
Jag lämnar Paris för Julsjö. Men då, för en människa som reser hit, så kan ju de ha olika motiveringar. Det skulle kunna vara att besöka naturen på olika sätt. Men det vi som svenskar ofta känner är att vi kan ju ta oss ut och plocka svamp i naturen ändå. Det är inte säkert att vi alltid behöver en guide. Men det jag ofta vill, och det vet att många vill när man tar sig ut i naturen, det är att lära sig. Vi har en kunskapstörst. Vi ser att i klimatkrisens tid så saknar vi kanske en förståelse som vi skulle vilja ha.
Men om jag skulle komma hit då, för att vara med på en av era guidningar. Om jag säger jag kommer hit och parkerar här borta. För det är svårt att ta sig hit med buss, va?
Än så länge är det det.
Än så länge. Ja, vad händer sen?
Det som händer om vi tar ett exempel, en fladdermusguidning. Du och ett gäng andra kommer hit för att ni har bokat en fladdermusguidning, eller vi har annonserat att det är en. Då tar en av våra guider emot dig. Och sen så delar vi med oss av så mycket som vi kan om det. Men det som blir naturvårdsdelen i den guidningen, det handlar, om vi tänker specifikt fladdermöss, så handlar det om hur vi själva jobbar med att gynna fladdermössen i det här området. Eller hur vi jobbar med miljöövervakning till exempel. Och just med fladdermöss så handlar det om att där jobbar vi med både inventering av fladdermöss genom autoboxar. Vi sparar vissa typer av träd, vi försöker gynna vissa typer av träd och buskmiljöer. Vi jobbar med ett vattendrag som vi restaurerar och ser till att det finns de typer av miljöer som skapar mycket insekter, där insekterna är det som är det viktigaste för fladdermössen. Och det vi kommer påbörja nu under hösten är något som heter veteranisering för att gynna fladdermöss. Och det handlar om att vi kommer tillfoga skador med hjälp av motorsåg när vi klättrar i träd, för att efterlikna de skadorna som inte ofta finns i dagens skogslandskap. Det är helt enkelt de typer av skador som ofta uppkommer när träd blir äldre. Och för att påskynda den processen där en skog eller där busk- och brynmiljöer får de typer av träd som annars borde vara mycket äldre, så kan vi jobba med det helt enkelt. Och med den typen av naturvårdsåtgärder som basen till varför vi pratar om fladdermöss, så har vi någonting, alltså en ytterligare dimension att tillföra. Vi pratar inte bara om fladdermöss och säger här har du en heterodyn inspelare för att, eller en autobox eller någonting för att kunna se vilka fladdermöss som flyger förbi. Man kan ha en sån här heterodyn eller knackande typ av detektor som gör ett visst ljud när en fladdermus passerar och flyger. Då har man en typ av guidning. Sen kan man ju prata om fladdermusens liv. Sen det vi försöker tillföra, det är varför vi gör vissa åtgärder för att gynna fladdermössen. Vi kan kolla på de åtgärderna vi har gjort. Och vi kan visa då även till exempel det fladdermushotell som vi har gjort i samarbete med lokala skolor. Och visa vilka typer av olika fladdermushotell vi har gjort, vart vi ska sätta dem, varför vi har målat dem svarta. Och hur vi kan se att de faktiskt används av fladdermöss.
Sen har ni jobbat väldigt mycket med Lankälven också, va? Du pratar om återförvildning av Lankälven, och det är också en del av det här fladdermus-tänket. Det kopplar ihop med det, eller?
Det kopplar ihop med det, absolut. Och projektet heter då Rewilding Lankälven, och det har vi döpt till det eftersom att vi ingår i det europeiska återförvildningsnätverket, The European Rewilding Network, som startades av Rewilding Europe, som jobbar på 10 olika platser med egna projekt för att återförvilda. Och sen så hjälper de till när olika mindre aktörer vill komma tillsammans, samverka, lära sig och nätverka och ha ett kunskapsutbyte med varandra. Så vårt projekt, Rewilding Lankälven, det handlar om att se till att den älven, Lankälven, som rinner förbi här, ska bli lite vildare, få lite mer naturliga strukturer. Och det har vi jobbat med.
Vad innebär naturliga strukturer? Vad är det för någonting?
Föreställ dig att du kommer till ett vattendrag, en bäck eller en å eller en mindre älv, och så står du framför den och så är det helt tyst. Det är bara ett tomt svart flöde av vatten som passerar. Ju tystare vattendrag ofta, ju mindre naturligt är det. Så de strukturerna, eller en del av de strukturerna som man kan jobba med i ett vattendrag, det är sånt som skapar en större variation, som ser till att man hindrar vattnet på olika sätt. Att både vatten och det som färdas med vattnet, allt från grenar, kvistar, stockar, löv, stannar upp. Och vi har gjort det dels genom att lämna tillbaka mycket av de stora stenblocken, både med grävmaskin och själva, och med hjälp av volontärer kommer tillbaka till vattendraget, så att vi får någonting som skapar den här variationen både på bottnen och som skapar en annan typ av syresättning, eller som skapar små habitat eller mikrohabitat för både insekter och som platser där till exempel öringen, som är en av de arterna vi jobbar med, kan ha liksom läplatser.
Men varför har stenarna plockats bort från första början?
Stenar som plockas bort från älven som man hittar vid strandkanten har oftast tagits bort från älven för att det just ska flöda bättre. Det ska inte vara någonting som stoppar till exempel timmer som man vill frakta längs med vattendraget.
Okej, så man har flottat timmer här?
Man har flottat timmer. Mm. Och annars så kan man ju ha rätat ut mycket av älven för att man kanske vill transportera saker med båtar. Det handlar om en effektivisering av landskapet från 1600 till 1800-talet. Och även senare, för att man helt enkelt jobbade med en industri som krävde snabba transporter, billiga transporter.
Så räta ut det att man tar bort den här meandringen där den svänger fram och tillbaka och krokar?
Ja, för att om man ska transportera stockar i vattendraget och det meandrar för mycket, så kommer de stockarna fastna i något som heter en bröt. Och när det var de stora älvarna längre norrut än härifrån, och även i Värmland-Dalarna, så då hade man sådana flottningsmän som jobbade med just specifikt brötarna. Ibland fick man spränga dem för att det verkligen fastnade.
Det var det som var så farligt, va? Man kunde klämmas i
man kunde klämmas, och så kunde de som var jätteduktiga var akrobater som stod och jonglerade på de där stockarna. Men för vad vi hade här så var det en del flottning och sen av timmer, men i mycket mindre skala eftersom att vi inte har en sån jättestor älv. Vi har inget flodliknande liksom. Och sen så har man utvunnit vattenenergi här, och samtidigt som man då höll på med rensningen av älven här så byggde man också en kanal där man kunde stoppa upp vatten för att se till att man hade en jämn tillförsel för just energiproduktionen.
Det är själva hyttan i järntillverkningen som har använt energin från vattnet?
Ja, precis. Så en av de användningarna just specifikt i det här huset då, det var ju att den blåsbälgen som fanns här som skulle blåsa och hjälpa till att cirkulera luften med hjälp av remmar kunde drivas av det här vattenhjulet.
Mm. Men du, när det gäller älven, har det varit någon naturvårdsturism som gäller den?
Ja, så där blir det väldigt tydligt hur vi då använder naturvården som en, även om den är väldigt liten, så använder vi den som en turistattraktion. För att vi har specifikt en guidning där vi guidar om de åtgärderna som vi har gjort. Så vi kallar guidningen för Rewilding Lankälven. Och då börjar vi utanför den här byggnaden, och så går vi ner till ett antal av de platserna som är lättillgängliga där vi kan kolla på de åtgärderna vi har gjort. Och då ser vi de olika typer av åtgärderna. Allt från att vi har lagt tillbaka stora stenar, stockar, vi har anlagt grus och sandbäddar, och så kan vi se hur det förändras och har förändrats. Sen har vi också, tack vare en del av projekten vi har haft, inventeringar och uppföljningar sen efter att åtgärderna har gjorts. Så vi kan jämföra innan och efter, och så ser vi det som en av de positiva effekterna som man faktiskt ganska snabbt kan se med hjälp av den här typen av åtgärder som man gör. Och rent praktiskt så får ju då deltagarna vara med att tillföra död ved.
Man får det alltså? Ja. Kasta i stockar
kasta
och grejer?
Kasta i stockar och,
ja, vad kul.
Och de som inte orkar lyfta stora stockar så lägger vi fram lite grenar till. Men vi har då som en av grejerna som vi faktiskt vill visa, så att människor får in i kroppen och känna vad det är den här älven behöver. Jo, men de kan behöva en så här tung björkstock på 50 kilo som jag knappt orkar kasta ner i vattnet. Ja, men det är en av de sakerna som i slutändan kanske gynnar flodpärlmusslor, eller som kanske gynnar fladdermöss, kanske gynnar öringen. Och då har vi möjlighet att prata om varför just den åtgärden kopplat till de frågorna som de deltagarna har är viktiga.
Precis, kan du inte berätta lite om flodpärlmussla och öringen? För att flodpärlmusslan har försvunnit härifrån, är det inte så?
Flodpärlmusslan har försvunnit från Lankälven och vi vet inte när det var. Men vi vet att i omkringliggande vattendrag så finns den kvar. En av anledningarna till att den inte är kvar har varit den här dammen som nu är riven. En annan anledning har just varit att det har varit mycket arbete i älven genom att man har tagit bort stockar och en del områden kanske har rätats lite. Och man har tagit bort stenar. Och genom att man har tömt älven på de strukturerna som skapar mikrohabitat för både öring, insekter och i möjlig mån som skapar vissa läplatser för flodpärlmusslorna så har ju deras naturliga livsmiljöer försvunnit. Det flodpärlmusslorna behöver är helt enkelt ett variationsrikt och ett naturligt vatten. De har funnits i princip överallt. Och i dagsläget så är Sverige ett av de tre länder som har ett globalt ansvar för att gynna de kvarstående flodpärlmusselpopulationerna som finns. Och i och med det så måste man också se till att de inte står kvar och bara dör ut långsamt, vilket är fallet några kilometer härifrån i ett naturreservat. Det är ingen föryngring där. Man vet inte riktigt varför, men det kan ha att göra med att det finns dammar nedströms.
Men finns flodpärlmusslan nedströms i det här systemet? Eller?
Den finns nedströms i det här systemet. Så om man följer Lankälven så kommer man till en sjö som heter Grängen. Och sen om man åker till det utloppet eller följer vattnet till utloppet så finns det ett naturreservat som heter Grängshytteforsarna. Och där finns det flodpärlmusslor som inte förökar sig. Så att vi jobbar med att återskapa de miljöerna som krävs för flodpärlmusslorna, det är just för att de förhoppningsvis ska kunna flyttas från det här naturreservatet för att få möjlighet att kunna börja föröka sig här i Lankälven.
Och om de förökar sig där, då är det inte öringar som skulle kunna föra upp dem hit, eller?
Ja, det här är ju berättelsen om världens tråkigaste sexliv.
Är det så?
Det är så. Flodpärlmusslorna har funnits i 80 miljoner år. Och när de parar sig så använder de en taxitjänst, nämligen öringen, som hjälper till. Om vi tänker oss att vi börjar uppströms. Där hittar vi en flodpärlmusselhane. De flodpärlmusslor kan bli 250-280 år gamla. Om man vill veta det, om man nu skulle hitta ett skal så skulle man kunna räkna årsringar liksom på träd, på själva skalet. Nedströms från hanen så kommer vi hitta honan. Och de har ingen möjlighet att kommunicera. De står där, de lever sina liv och de hoppas att de kan genomföra de cyklerna som de i deras DNA känner att de behöver göra. Och jag kan återkomma till vad som händer om de känner av att de inte gör det de borde göra. Men hanen släpper ut sina spermier som färdas nedströms. Och då ska förutsättningarna vara så rätta att på precis rätt ställe där de här spermierna åker förbi ska honan stå. Och hon ska genom sin födo- och andningsmekanism få in de här spermierna i kroppen. Och så blir hon gravid. Efter ett tag så kommer hon släppa ut larver som kommer fortsätta födas nedströms. Och där har vi redan hört att hanen måste stå ovanför honan i vattendraget eftersom att spermierna ska färdas nedströms. Så när de här larverna färdas neråt i vattendraget så måste de på något sätt få hjälp att komma upp igen.
Annars hamnar alla i havet.
Annars hamnar alla i havet. Eller vid någon liten damm. Eller så blir det mat till någon då. Men då är det så finurligt uttänkt att på någon form av laxfisk, alltså möjligen en öring, så kan de fästa sig på gärlarna. Och så kan de sitta på öringens gärlar i ett antal månader. Och när öringen är på gång att leka och simmar uppströms så ska flodpärlmusselarverna veta att nu ska vi hoppa av någonstans. Och då måste ju turen ha det så att musselarverna hoppar av mycket högre än vad honorna gör. Sen så gräver de ner sig i en välsyresatt grusbädd. Och så är de där 7-15 år innan de kommer upp. Några år senare blir de könsmogna. Och sen så kan de stå där och fortsätta deras otroligt tråkiga sexliv.
Hur länge kan de sitta där och ha ett tråkigt sexliv?
I bästa fall så kan de ju bli 250 år. och de skulle säkert kunna bli äldre under rätt förutsättningar. Det som är då det är att det kan vara flera störningar idag, och nu när vi spelar in det här i slutet på september så var det så att för inte länge sedan så var det ett fall i Finland där en skogsmaskin körde över ett bestånd av flodpärlmusslor. Och det är en sån grej som skulle kunna skada. Det som också kan skada det är att en skogsmaskin åker över en bäck till exempel eller för nära ett vattendrag och att slam med hjälp av regn eller liknande förs ner i vattendraget och att de här flodpärlmusslorna faktiskt kvävs. Så det är sådana skador som idag skulle kunna uppkomma som kanske de, ja, som de senaste 8 miljoner åren inte har varit så aktuella. Men om nu en hona står där vid sin lilla sten och vattnet dag och natt åker förbi henne och så känner hon efter 150 år att amen, det har inte hänt någonting. Då kan de välja att göra en av två saker för flodpärlmusslorna. Ändra så kan de ta en liten fot som de har, för de har en fot för att hålla fast sig i gruspäddarna. Då kan de släppa taget eller så kan de kravla sig en bit eller hoppa. Och då får man ju hoppas att de inte släpper taget och åker med strömmen och slår sönder sig i någon sten eller så. Men då kan de flytta sig lite så att de får ett lite bättre ställe att stå på. Och då kanske det händer någonting.
Om du menar att det ska komma spermier?
Att det kommer spermier då så att det blir en befruktning. Om det nu inte är så ska de tydligen kunna byta kön.
Coolt.
Så att honorna kan bli hanar, släppa ut spermier. De har en superkraft helt enkelt. När de har blivit så otroligt uttråkade efter alla dessa år så tar de tag i saken själva.
Där ser man. Men samtidigt sa du ju att i det här naturreservatet som låg nedströms södra hyttan att de inte förökade sig.
Precis, och då är det väl en stor sannolikhet att det är så att den här taxiverksamheten som öringen ska utföra inte fungerar. Eller att det bara finns honor. Och det, vi har inte fått svar på vad det egentligen är, men helt enkelt att det är någonting som inte fungerar.
Men hur vet man om en mussla är fertil eller inte?
Det man kan göra är när man går och inventerar flodpärlmusslor, det är att man letar efter mycket mindre musslor. Helt enkelt. Så man kan se om man har bara en population av gamla flodpärlmusslor. Men om man saknar små musslor, då vet man att det inte är någon föryngring som sker.
Har ni letat mycket längs med Lankeälven?
I Lankeälven har vi haft konsulter som har varit just flodpärlmusslinventerare som har kollat. Och tyvärr har de inte hittat någonting.
Ja, det är otroligt intressant. Verkligen spektakulär livscykel mellan flodpärlmusslan och öringen och så den här liksom sorgen över ett vattendrag som kanske tappat delar av sin ekologiska funktion. Jag fick lite känsla för vad naturvårdsturism kan innebära där. Men har ni några liksom större tankar? För du, som sagt, du läste filosofi tidigare och ni verkar ju, du och Helena här verkar, och andra verkar väldigt genomtänkta i hur ni lägger upp era olika verksamheter. För ni jobbar väl mycket med naturturism och den typen av saker, eller?
Ja, och då är vi tillbaka till vad naturvårdsturism är eller skulle kunna vara och hur man jobbar med det. Men det korta svaret är då, ja, vi jobbar som guider. Vi tar emot grupper, vi tar emot privata bokningar. Och vi kan åka och hålla guidningar på andra ställen, vilket vi regelbundet gör. Men hur kan man mer jobba med naturvården gentemot turister? Och ett sätt är ju just då att berätta om de naturvårdsåtgärderna vi gör och se till att en del av de pengarna som vi får in och den vinst, en del av den vinsten vi får, den går till det här naturvårdskontot. En del av de pengarna vi tjänar, de ser till att vi har möjlighet att jobba ideellt och jobba med den här naturvården. Sen har vi då också sådana aktiviteter som kanske mer än specifikt kasta stockar i Lankeälven ser till att man själv får vara med och jobba med naturvård. Och ett sätt handlar ju om att vi vill dela med oss av den naturvårdskunskapen som vi har. Och ett exempel då skulle kunna vara när man har just LIE-kurser.
Du har hållit sådana.
Jag har hållit LIE-kurser sedan 4-5 år tillbaka. Eftersom att jag har jobbat professionellt med LIE-slotter i 8 år tror jag. Och frågan blir egentligen, eller den frågan jag ställer mig är, vad är skillnaden på att hålla en naturvårdskurs gentemot att hålla en guidning? För att människorna som kommer ofta mer än 5 mil från den platsen där vi är, eller de åker 5 mil från deras hemort. Och då kan man säga att hålla en kurs och jobba med turism inte nödvändigtvis är samma sak. Men resultatet blir ju ändå att vi får människor som kommer hit. Vi får möjlighet att prata om våran plats och vi får möjlighet att prata om och dela med oss av den kunskapen vi har när det kommer till ett specifikt ämne. Men det vi gör mer specifikt är att ge människorna som kommer och deltar på kurserna verktyg att själva kunna jobba med naturvård på olika sätt. Dels så blir de ju ambassadörer för till exempel lieslotter då. Dels får de möjlighet att om de har eller om de köper en lie själva ställa om deras gräsmatta till en äng och därmed göra en insats för den biologiska mångfalden för att gynna dem, till exempel insekter eller svampar som är gynnade av ängsmarker. Men den frågan jag liksom ställer mig om igen är vad skulle skillnaden vara på att säga att om man har en stor del av såna här naturvårdskurser men samtidigt inkluderar det man skulle kalla en guidning på den platsen man är. Varför skulle inte naturvårdare kunna jobba med turism lika väl som en naturguide som är utbildad eller som är certifierad?
Men det tror jag absolut. Men är inte en fin grej med kurs, med ordet, begreppet, att den som anmäler sig gör det för sin egen skull? Alltså för att jag, Emil, ska lära mig mer, jag ska bli bättre på att slå med lie jämfört med en guidning där det kanske inte är lika tydligt, även fast din intention säkert är att det är besökaren som ska berikas, men i kursen så ligger det i begreppet lite mer kanske.
Ja, och det i begreppet kurs så ligger ju det här med kunskapsförmedling och att jag som deltagare får lära mig någonting. Jag får alltså ett större värde med mig hem efteråt. Någonting som jag kanske kan använda rent praktiskt när jag åker hem. Och kollegor till mig uppmärksammade det här under pandemin. Där de tidigare hade haft mycket utländska turister som betalade för en guidning. Så när de försökte marknadsföra samma produkt till svenskar så var det ingen som nappade. Men när de bytte namn på det eller helt enkelt började marknadsföra kurser med ett liknande upplägg, till exempel med kajakkurser. Istället för att kalla det för kajakguidning eller havsguidning på kajak, så var det kurs i att paddla kajak på havet. Då kunde man dels höja priset, eftersom att på kurser, eller när man går en kurs är man ofta villig att betala mer. Jag själv är ju absolut villig att betala mer för kurser, för jag vet att jag får med mig någonting. En kunskap som berikar mitt liv, både idag när jag går kurserna i framtiden. Men det är också någonting som är mer attraktivt för svenska besökare. För att vi känner att om en guide kanske inte vill ha, det kanske är någonting sånt som man gör utomlands. När jag går på ett museum eller någonting. Men en guide i skogen i ett naturreservat i Sverige, det behövs väl inte riktigt. Eller? Men det vi jobbar med, och det vet att jättemånga jobbar med, det är just att guidningar handlar om att ge någonting meningsfullt till deltagarna som de får med sig. Det handlar om att skapa relationer med platsen. Det handlar om att skapa relationer till nya saker. Om man går på en guidning eller en vargsafari till exempel, så får man ju med sig otroligt mycket som betyder att man får andra perspektiv. Nästan som man får nya glasögon på sig om man läser i tidningen och ser att det står någonting om vargjakt eller en vargdebatt till exempel. Om man går en guidning med fokus på arterna i skogen, då kanske man ser annorlunda på när man läser i tidningen om skogsdebatten. Och egentligen skulle man ju kunna säga att sådana typer av guidningar är en form av minikurser. Men det är bara ett annat typ av ord. Sen blir då frågan vad man väljer att fokusera på. Och det vi väljer att fokusera på, till en del i alla fall, det är just de här naturvårdsåtgärderna som man kan göra själv eller som vi gör. För att många känner att naturvård är meningsfullt. Och det nästan viktigaste som vi själva känner av och som vi har märkt är att många känner att det här som ni har berättat, det här som naturvården gör, det ger mig hopp. Och man saknar ganska mycket hopp om man läser dagens tidningar.
Det brukar man ju säga om naturvård, att det är ett sätt att hantera den här passiva ångesten som insikten om klimatkrisen och massutdöendet skapar. Liksom. Att genom naturvård kan man bryta den passiviteten.
Och det kan man. Och även fast man kanske gör någonting väldigt litet som egentligen känns som att det inte spelar någon roll. Så för mig, just där och då, spelar det roll. För de som hjälper till att kasta en tung stock i Lankälven så spelar det faktiskt roll.
Men då är min fråga, kommer det bli naturvårdsguidningar här i framtiden? Mer av det? Eller kommer det bli mer naturvårdskurser? Eller lite av både och? Vad kommer hända i framtiden? Det är det som är frågan.
Framtiden för Outdoor People och Bergslagen är att vi kommer fortsätta så som vi gör. Vi kommer både ha kurser både inom friluftsliv där vi kopplar det till naturvård eller biologisk mångfald. Vi kommer ha kurser i allt från lieslotter till möjligtvis veteranisering, skogsekologi, svampkunskap så som vi gör. Guidningar eller kurser i ätliga växter som man kan hitta ute i naturen under våren. Eller historiska guidningar i gruvområden eller i hyttmiljöer där man får lära sig hur människor har jobbat och slitit på de här platserna för att ändå skapa en del av det välståndet som vi lever av idag.
Men om någon som lyssnar nu tänker bara, jag för bövelen, jag vill bli naturvårdsturist. Den där Alexander, han verkar skön, jag vill hänga på. Vad ska de göra då?
Då ska de gå in på vår hemsida www.outdoorpeopleochbergslagen.com och kontakta oss helt enkelt.
Precis, och det händer ju så otroligt mycket här. Bara nu när du berättar så förstår man ju att det verkligen bubblar på det här stället. Och det är inte en slump att ni blivit nominerade till Stora turistpriset. Så jag förstår det verkligen. Och jag ska tacka så mycket för att jag har fått komma hit och prata med dig. Det var jätteroligt att sitta i det här fina, stora rummet som ger lite rumseko kanske, men det är för att det är så högt i tak och maffigt. Och så den här fantastiska eldkaminen här nere som värmer upp det hela. Ja, det
har varit raketmassugnen, eller Rocket Mass Heater Stove, som vi har byggt med bara återbruksmaterial och lera nere från sjön här nere.
Det låter nästan som ett rockband från 70-talet. Ja, men supercool. Tack så jättemycket för att jag fick komma.
Ja, tack så mycket för att jag kom hit. Kul att prata med dig.
Ja, men då it's a wrap.
Jag kan nu avslöja att Outdoor People och Bergslagen tyvärr inte vann Stora turistpriset. Det gick till Tiraholms Fisk. Som Alexander uttryckte det när jag ringde honom idag, så var de 20 glada förlorare och en vinnare på prisutdelningen i Stockholm. Under vintern, berättar Alexander, har det varit många föredrag om regenerativ turism. Flera regioner och destinationer har verkligen fått upp ögonen för det här. Vi får hoppas att det inte bara är ett modeord bland många, utan att det återspeglar ett genuint intresse för naturvård inom turistnäringen. Naturpodden produceras av mig, Emil W. Nilsson. Artiklar och annan information kring podden hittar du på natursidan.se.